Nu ska vi få en liten, ska vi kalla det för teaser. Nu har vi varit ute och rest i 150 km i timmen. Jag tror det var 320 som var maxhastigheten. Men framtiden ger också ännu mer kittlande, skulle jag vilja säga, tekniker. Och varsågod Anders Högberg, Ekberg från Chalmers.
Tack så mycket. Nu släpper vi det här med om vi ska köra fort. Nu kör vi fort. Punkt. Och då blir det hardcore-teknik. Vad behöver vi göra för att kunna köra fort? Jag heter alltså Anders Ekberg och jobbar på Chalmers. Föreståndare för ett nationellt kompetenscentrum som heter Charme. Chalmers järnvägsmekanik. Det är Bengt Åkesson som sitter där, tidigare och föreståndare. Och innan mig var Roger Lundén, föreståndare. Jag slängde in Vactrain här, ville ni att jag skulle prata om. Jag slängde in, jag måste ju hålla lite grann vad jag kan också, så jag slängde in att det är en järnvägsmekanisk diskussion. Jag är inte politiker, så jag måste ju veta vad jag pratar om. Tyvärr. Så jag tänkte ta lite kort om historiska utvecklingen först. Hur ökar man hastigheten? Och lite grann om hastighetsbarriär. Vad är det som gör att man inte kör fort rätt upp och ner? Vad är det som ställer till det? Och hur kan man lösa det? Sen någonting som är ganska intressant. Köra fort rent att det går, det är ju en sak. Men man vill ju inte ha som när man börjar köra järnväg. Rubriker i tidningen, eller man hade en kolumn som heter Veckans järnvägsolycka. Det är inte en höjdare riktigt. Det är inte heller riktigt bra om man måste laga järnvägen varje vecka. Så att, vad händer när man drar på här? Vad är det som styr nedbrytningen och så vidare? Sen kommer jag in på ämnet, Vactrain. Och yttersta gränsen, hur fort kanske? Då ska vi se. Historisk utveckling då. Man brukar ju säga att järnvägen det är så gammal teknik. Men bilarna är ju lika gamla som järnvägen. Och det säger man ju aldrig så. Och precis som på bilarna så har det hänt fruktansvärt mycket. Här är från Internationella järnvägsunionen då. En sammanställning på hur fort kör man på test och hur fort kör man i drift. Och här nere 55 så drog man på den lite drygt 300-320. Sen blev det liksom stopp där. Och de släppte den här bilden SNCF på väldigt mycket senare kan man säga. Och när man ser den så förstår man varför. Det är ingen snygg bana efteråt. Så de lugnade sig lite grann där med att köra fortare. Det var ingen som vågade igen förrän jag var framåt 80-talet här. Det händer grejer när man börjar köra fort. Det kan hända mycket, det kan hända ganska otrevliga saker. Det finns en film förresten på YouTube från när man kan titta på när han kör. Det var kul. Lokföraren såg lugn ut. Jag tror inte han fattar riktigt vad som hände under loket. Kommersiellt då, så drog det iväg på 60-talet med Shinkansen då i Japan som sprängde 200-vallen. Och det kan man snacka om tekniksprång, för de gick alltså från smalspår upp till att köra snabbast i världen. Det är imponerande. Den höll sig bra länge, sen börjar man gå upp. Idag, nu måste jag titta i fusklappen här, jag ser inte mina anteckningar. Idag ligger vi på 575 här. I tåg, konventionella. Det är SNCF som har dratt på som ett testtåg. Specialbyggt för det testet och det tåget. I drift är det 320 för konventionella tåg. SNCF som kör så, det är IC, det är även Japan som kör så fort. När det gäller maglevtåg då, så har man ett hastighetsrekord som är 581, så det är nästan konventionell maglev, ligger ungefär samma nivå där. Man kör 431 då i kommersiell trafik i Shanghai. Men det kommer jag till sen. Snabbaste spårdrivna eller spårburna fordonet då? Ja, det vill inte åka med, för det är 10 000 km i timmen. Det var US Air Force som tog en släde, satte på en raket och blåste iväg. Så det är väl kanske inte riktigt kommersiellt gångbart det där, tror jag. Man får inga komfortpris på det. Vad är poängen med denna då? Jo, man har någon potential hur fort man kan dra på. Sen kommer en tidsförskjutning tills man verkligen gör det. I kommersiell drift. Och vad det beror på, det är olika aspekter då. Vad är det som gör att man inte kör fortare då? Ja, det finns många saker, jag har bara tagit ett par där. Spårgeometrin, vet ni. Man kan inte svänga hur mycket som helst när man kör fort. Ju fortare man kör, ju flackare kurvor måste man ha. Det som är lite intressant är att fort, då är det de kurvorna, horisontalkurvorna. Tungt, då är det de. Det är ingen bra kombination det här kan man säga. Då blir det rakt, den ska de bygga i USA nu. Rakt, snabbt, tungt. Den blir alltså spikrak på slätten där. Så det är ett argument för varför man ska undvika blandad trafik. En annan är naturligtvis logistiken, du vill inte blanda hastigheter. En tredje är att den tunga axellasten ger mycket av nedbrytningen du ser. Men ska du köra fort så måste du ha en kvalitet som är mycket högre än vårt övergods. Jag vet inte, du vet nog bättre än mig, Torbjörn, om Anders Borg fick kläm på det här till slut. Han var ju mycket för att köra både och.
Vi jobbade hårt på det och jag tror att den här omsvängningen som kom var både politisk och en följd av den kunskap som vi
precis. För ser man det ekonomiskt, det är klart, kan, bygger vi en jättefin jävel, det är klart vi ska köra tungt gods också, varför inte det? Det är klart, men det blir så mycket sämre om man kombinerar. Sen har vi en del andra krav också, fritt utrymme, du kan ju inte ha träd som faller på järnvägen och så vidare. Måste avspärra utrymmet, barriäreffekter. Då kommer man ju undan via den här som vi såg innan, lyfte upp det då på bro. Plankorsningar, det är ju redan vid 200 problematiskt att man får sensorer och annat. Om man ens tillåter det nu för tiden, det vet jag inte. Det gjorde man när jag jobbade på Banverket på 90-talet, om man hade sensorer. Vilket innebär generellt att investeringskostnaden går ju upp när man kör snabbare, naturligtvis. Fordonssignalel, stabila bogger. Hade de inte på det här SNCF-testtåget som ni såg banan efter. Man får en instabilitet. Det kan ni testa med en vanlig kundvagn om ni har lust att springa framför en, bakom en sån. Putt på den så får ni se vad som händer när jag bara får farten lite. Det blir inget bra. Det måste vara stabilt. Problemet då är att det enklaste sättet att få det är att styra upp allting. Och då blir det inte bra när man kör in på vanliga banor och ska svänga. Då bara sliter man något vansinnigt på spåren. Vi har ju rätt kurviga banor i Sverige. Vi har tågleverantörer som ser Sverige som en ganska liten marknad. Det är inte lätt att få dem att bygga bogar som inte är liksom dimensionerade för att klara högre hastigheter ner i Europa där det är rakare generellt. Motorkapacitet. Vi hade ett test i Sverige. Det sa jag inte hur fort vi har kört. 300 över det med Regina. Och där var vi mycket motorkapacitet. Men så satte stopp på att man kan inte dra på hur mycket som helst. Och vi kör ju som sagt 200 i operativ drift. Aerodynamiken, när man bara drar på, då börjar den spela roll. Tåget är ju väldigt aerodynamiskt generellt då, men när man drar på rejält då får man även problem med det. Tryckkabiner, börjar man blåsa på när man åkt upp förbi Södertälje där så vet man vad som händer. Det slår upp för öronen när man inte har tryckkabiner. Eller åtminstone trycktröga. Det här är problem, strömavtagare i kontaktledningen kan bli problem att börja köra fort. Du måste styva upp dina kontaktledningar. Du måste ha strömavtagare som inte tappar. Om ni tittar på den här filmen med SNCF-tåget så får ni se snyggt förverkeri där ovanför tåget. Den tappar kontakt med jämna mellan dem. Inget bra vare sig för strömavtagaren, kontaktledningen sliter väldigt. Buller, det är inte bara att bullrar mer, det kan man diskutera om det gör. Det blir lite annat buller om man går från gods som är mycket hjul-rälkontakt, mycket vibrationer, lågfrekvent buller. Lite snabbare så börjar du få buller från hjulen. Till när du bara kör riktigt fort, då blir det vindbullret som stör mest. Så att det blir ett annan, inte bara att det blir mer, det blir ett annan karaktär på det också. Signalsystemet i solskärva som vi använder för att sektionera banan är inte jättebra när man bara kör riktigt fort. Då får man ta till andra saker för att lösa detta. Spårstrukturen. Kör vi skarvspår, den gamla klassiska, det var väl en vacker bild här på ute i skogen. Du är någonstans 100 km i timmen, där börjar det bli jobbigt. Då kan man ju helsvetsa spåret, kan fortfarande köra träslipet så kan man köra lite snabbare. Men efter ett tag börjar det också bli för instabilt. Då får man gå över på betongslipet som vi har på mycket av de stora banorna idag. Eller det mesta av de stora banorna. Ska vi köra ännu fortare, vi vill bara prata riktigt hög hastighet. Vad är det man gör då? Det finns varianter, det finns slab track som man kör mycket i Tyskland. Där får man ju passa sig lite för det är inte en variant slab track. Det finns ju hur många versioner som helst på det. Och det är ju leverantörsberoende vad de levererar, de ser väldigt olika ut. Frankrike kör med förstärkt slipspår, det vill säga de använder sån här USP, vad är det? Det är en liten polymer under slipen för att ta upp vibrationer. Mattor under ballasten, styvar upp ballasten. Vad är bäst? Ja, det beror på om du frågar. Folk har en tendens att bli väldigt radiat här. Men här, tyskarna säger att det här är bäst, det är klart bäst. Men det är klart de har byggt upp sin organisation för det. Fransmän säger att det här är bäst. Och säger att vi har livscykelstudier som visar att det här är klart billigare. Det beror på. Vad jag tror generellt tror jag att man får vara lite flexibel och använda det bästa på de olika ställena. Och problem blir också med övergångszoner mellan de här när man går in tunnlar och annat. Det måste man lösa dem så fort. Det är intressant då när man pratar om släptrakt och sliper. Det är faktiskt höghastighetsrekordet. 575 km/h, det är på sliperspår. Det tror man inte. Vad man väljer styr mycket vad man landar i underhållsbehov och annat. Så, det var lite grejer man måste hantera när man ska köra riktigt fort. Eller ganska fort, vi ska köra ännu fortare. Nedbrytning då och säkerhet vid höga hastigheter. Ja, det här är det jag jobbar med, så jag tänkte. Dagen till ära tog jag en 50-öring från Unionen. Det står Brödrafolkens väl här. Lägg märke till det. Vad händer mellan jul och räl? Jo, man tar 20 bilar. Jag är ju lokalpatron, så jag tar Volvo. Slänger upp dem på 250-öringar av denna unionstyp. Och så hettar man upp paketet till några 100 grader. Det är klart att det går sönder. Det förstår ju alla. Det gäller ju bara att det går sönder lite lagom mycket. Det får inte braka iväg. Men vad händer när man bara kör fort då? Jo, om vi börjar där med tungt. Vi börjar här. Kör du tyngre, då flyttar du liksom hela lastpaketet här. Det här är en fördelning. Det här är simulerat med spårojämnheter och allting. Du flyttar hela paketet. Du blir liksom medelvärdet på lasten blir tyngre. Och så flyttar du hela paketet uppåt. Men du kör fortare, det är inte däremot, det säger inte att tågen är tyngre. Medelvikten, medellasten är densamma. Det som händer är att det bara skumpar runt. Och det ställer ju till det, för att det är inte medelvärdet som spelar roll för om vi får sprickor i rälen och vi börjar underhåll och sånt. Det är de här som ställer till det för oss. Och det är en rejäl svans här. Här är en orsak till detta. Här är utanför Hallsberg. På slutet 90-talet. Bengt, va? Ser ni sträcken här? Inte Photoshop, utan det är alltså... Tänk grusväg med sådana här tvättbräda på, fast mycket, mycket mindre skala. Vi pratar mikrometer på höjden här. Men när man drar på i 200 km/h så börjar det liksom studsa. Räknar man på det så ser man att lasterna går upp vansinnigt. Och man kan dra igång sprickor under löpbanan på hjulen. Som vill du inte ha när du kör 300, kan du säga. Det är inget bra. Det är så sånt får man ju passa sig för. Man måste ha ett helt annat underhållsstrategi. Kineserna, det hade vi inte med här på UVC-kurren. De var uppe och körde, de körde idag 300. De var uppe och körde mycket snabbare. De fick lite glada överraskningar som vi hade fått också. De kunde fråga oss först. Jag vill inte säga vad de fick, men jag kan peka. De fick lite mer problem. Man får korrigera när man kör fort. Så är det. Gäller att hantera dem. Vad gör man då? Jo, man slipar, man jämnar till, man tajtar upp sina fordon, man minskar på marginalerna. Så att man får ner den här spridningen i laster på grund av allting som kan ställa till det. Det var det vi gjorde på 70-talet, 80-talet. Sen införde vi X2000. Och då, ja, nu ökar vi inte lasten, säger vi, för vi ökar spridningen och högre hastigheten. Men om man tar bort de sämsta så kan man öka sin påkänning. Problemet är då att när man har ett väldigt optimerat system, händer någonting. Så man ökar lasten lite. Ja, då går massa laster över den här linjen. Vad är det för någon linje? Det är den linjen som är ungefär säger att där håller det för alltid. Nu är ni tekniker, många av er, så att ni kan det här med log-log-kurvor. För de som inte är det så ser ju det här inte så farligt ut. Här är logaritmen på livslängden. Ja, vi går över lite. Här är linjära skalan. Det händer lite grejer. Det är inte så att man liksom tappar 5% av livslängden. Man kan tappa hälften, man kan tappa 80%. Och det är inget bra. Det kostar pengar i underhåll, det kostar pengar i störningar. ICE-tågen till exempel fick en sån här glad överraskning med sina axlar för några år sedan. Det var inte roligt att åka tåg i Tyskland, kan jag säga, för att de fick tvinga att inspektera Europa. Fick dra ner inspektionsintervallet rejält tills de hade fått det här under kontroll. Det är optimerade system är generellt mer känsliga för skadeepidemier. Det måste vara de klarar mer, men de är mer känsliga. Det måste vara medveten om. Det är ju jämföra Lada och Ferrari till exempel. Det är Lada går inte fort när det går. Ferrari går fort när det går. Och spridningen då? Om man nu tar ner allting och så säger man att allt är precis samma. Här har vi livslängden på loksektioner i detta. precis samma loksektioner, precis samma bana de kör, allting är samma. Här har vi från 30 till 60, det vill säga ett spann med två här, en faktor två i livslängd. Jag måste åtgärda. Och det är medellivslängd på djuren alltså, på de här sektionerna. Det är alltså så mycket är spridningen på järnvägens nedslitning bara om man kör allting standard. Och det beror på att det är ett öppet system, det liksom händer mycket där. Det måste vara medveten också, och man måste ju dimensionera för de absolut värsta grejerna. För svansen på järnvägen är brutal. Här är osannolika händelser och olyckor, här utanför Paris, Bretigny-sur-Orge. Och så kan franska som kan rätta mig, det var nog inte rätt, men utanför Paris ligger i alla fall. Eller Paris som vi säger, som kan franska. Här är ju det ett exempel på det här att järnvägsnät är stora anläggningar, väldigt stora anläggningar. Ovanliga händelser, alltså ovanliga situationstecken, de händer ofta. Här är, titta på den här nu, här har vi en korsning. Här har vi sån här fishbait, svenska, skarvjärn på båda sidor för att hålla ihop den här skarven. Ser ni den? Det är en skarv. De har suttit så på sidan på livet. Det som hänt är ett, de har släppt. Om bulten har gått av eller om det har blivit någon spricka i ett hål, det vet jag inte, men de har släppt. Ja, saker som släpper ska ju ramla ner, eller hur? För det första ska man inte släppa utan att någon ser det. Man ska inspektera och hitta dem. Det är en osannolikare. För det andra ska ju saker ramla ner. Den har ju ramlat ner. Den här har fastnat i den bulten och gjort så av vindsuget från ett tåg. Det är osannolikt. Det tredje är att den landar mitt i korsningen. Det är alltså tre osannolika händelser. Men det är så stort nät så tre osannolika händelser, det händer. Då och då. Så man får, det är det man måste tänka på. Så, nu är vi framme på det här, lite bakgrund. Nu när vi ska köra riktigt, riktigt fort så måste man ju tänka på de här grejerna. Hjulräd är inget bra om vi kommer fram till. Då gör vi ett Alexanderhugg. Vi skippar hjulräd. Vi kör på något annat. Antingen lyfter vi upp tåget med en luftkudde som är här. Det är redan, då är vi på 60-tal redan. Och redan då drog de på i 420 timmar. Eller också så kör vi magnetisk levitation som är maglevtåg. Det är från Shanghai då. De kör 431 i drift. Men det kör de bara under timmarna där rusningstrafik kanske om 300. Är någon som har åkt med det här? Jag har inte gjort det. Har ni åkt det i full fart?
431.
Ja, skakade det?
Inte.
Det gjorde inte det?
Inte det minsta.
För 300 har jag hört de som sa att det var lugnt och fint. Så jag har hört de som åkt 400 som sa att det skakade något brutalt. Nej. Nej, men...
Och ljudlöst.
Ja, det kan vara säkert. Här är ett lite långsammare då, det är på Narita flygplatsen i Tokyo. Mm. Bara jag som inte åkte än får åka dit. Så att vad, tanken då är att man skippar det här skippar helt enkelt hjulrörkontakter och lyfter upp det. Kan man ju ta ett steg till då? Och det, nu är vi inne på Vactrain här. Vad är det man har kvar då? Kan säga. Bara man köra riktigt fort då blir ju luftmotståndet inte speciellt bra här. Det blir ju en grej som ställer till livet. Buller kan bli, du hörde ingenting, men jag vet inte hur mycket vindsus det blir utanför, men det kan också bli något som ställer till det. Ja, men då tar vi bort luften och då slipper vi luftmotståndet. Vi gör en tunnel, vi tar bort luften mer eller mindre. Den senaste varianten är Hyperloop som är tänkt tunnelbro då mellan Los Angeles, San Francisco, det är Elon Musk, han som håller på med SpaceX och tidigare med PayPal. Som har kommit med detta. Reducerat lufttryck, linjär induktion, luftkompression, åker på luftkuddar. Och räknar med då 1200 km i timmen på denna. Det är ju babbla habla, jag tycker den här är lite fräckare. Ta en tub, släng ner den 100 meter ner i vattnet. Mellan Europa och Nordamerika. Blås på i 6000 km i timmen, då snackar vi fart. Då måste du ha vakuum här, och här har de byggt in med underhållsgrejer och sånt där. Jag bara tänkte på den stackaren som ska byta med kablarna, kan inte vara roligt. Men jag sitter förankrad här på havsbotten. Det här är liksom tanken, de har tagit två steg, de har skippat hjulrörinterfacet och minskat luftmotståndet genom att bara plocka ut luften. båda de här ligger på konceptstadion. Så om ni frågar mig om de är bra eller inte, jag vet inte. Men jag funderar på liksom, vad är det man har löst, vad är det man inte har löst. Geometrin, spårgeometrin slipper man ju. Det behöver man inte bekymra sig om. Däremot så blir det ju lite, väldigt känsligt för sättningar i konstruktionen. Om du har en sån här tunnel, du blåser på något till 1000 km i timmen, du får inte ha mycket sättning, och även över långa sträckor får du inte ha mycket sättning, för då blir det problematiskt alltså. Stabilitet, strukturen och instabilitet då. Vi fick det här med wobbla. Ja, vi har inget hjulräl, men det är ingen stabil. Det här är alltså som en kula i en pistol. I den hastigheten vi snackar om, till och med på hyperloopen. Och hur löser man det i en pistol? Ja, då borrar man så att den snurrar. Det vill man inte vara med om man fastnar. Så då får man hitta på något annat, kan man väl säga. Buller. Rullkontakt slipper vi ju. Vind slipper vi om vi tar bort den här då. Du måste ha någon framdrivning, och jag vet inte om man har blivit av med det eller om det är satt runt omkring bullrade. Det vågar jag inte svära på. Fordonen blir ju enklare. Du har flyttat mycket och drivit infrastrukturen, vilket underlättar livet. El då? Ja, du har inte det här med kontaktledning, den behöver du inte bekymra dig om. Däremot ska du ha en sån här linjär accelerator, så du, energikonsumtionen, jag kan inte tillräckligt mycket om att säga om hur mycket den är, så att jag ska inte ge mig in i den diskussionen. Men det blir en annan sätt du matar in som du ger energimatning då. Signalsystem, ja, det kan du glömma allting som du har idag. Och det kan ställa till livet. Det här är, Tyskland hade med en testbana, var ute med ett underhållsfordon och missade att det var ute och körde på det, 23 personer. Jämför det med värsta järnvägsolyckan i Europa i modern tid, som är på 100 personer efter, så inser man att den lilla, ja, rent statistiskt så ser det inte bra ut, kan man säga. Så att det är ju det som är problemet. Man plockar bort något men får in något nytt, men det innebär ju inte att det nya är problemfritt. Och det har hänger ihop med säkerhet då. Man kan tänka sig varje scenario man tappar lyftkraft, el och något sådär. Ekonomin ska inte ge mig in. Det finns någon som kan mycket bättre än mig. Nu, yttersta gränsen. Vad är den? Med nuvarande bedömning, ganska exakt 300 000 km per sekund. Sen krävs ett rejäl tekniksprång.
Det blev
höghastighet
Oslo-Göteborg, det blev
höghastighet Göteborg-New
York istället. Genom
perspektiv.
Ja. Någon fråga till...
Allt
var glasklart. Allt är glasklart.
Ja, varsågod. Men finns det teknik, eller rättare sagt, om vi inte ska byta järnväg, kan man tillgodogöra sig vissa fördelar som finns i Maglev, till exempel med fortfarande
hjul och räl. Ja, de diskuterar... Ja, jag har sett sådana diskussioner, för men det var rätt många år sedan, men jag har inte sett någon som liksom gått vidare med det ordentligt. Men är det någon annan som känner till något annat? Jag har sett sådana diskussioner, just att du lyfter upp det lite grann och minskar rullmotstånd och sånt. Det kan du göra om det fungerar, men det gör det, men du bygger in mer utrustning då, och du ska få det funka. Jag har sett sådana studier, jag har inte sett någon som har kommit fram till något som är liksom, man kan utvärdera. Ja?
Kostnaden för den här maglevlösningen jämfört med?
Ingen aning. Det finns, alltså de här som är på ritbordet, där finns det ju, men det, jag vill inte ens ge mig in i dem, för det jag kan inte detaljerna. Ja?
När vi ser här att den sannolikt den mest ekonomiska lösningen är att man lyfter den och separerar den från övrig. Man bygger en helt ny bana. Mm. Och då är frågan, vad är det som talar emot att applicera maglev-teknologi?
Japan håller ju på. De håller på att bygga en ny testbana, och de har kört testkörningar ganska nyss på den nya då. Jag vet inte, alltså jag brukar säga så här, om maglev nu löser alla problem, varför finns så få som har det idag? Ja. Det, jag vet inte. Det finns i Shanghai, det finns i Japan och det finns i Sydkorea. Och det är väl Shanghai som går fort. Japan är på gång och går riktigt fort.
Hvordan lager man magnetfältet? i så fall.
Förlåt, vad sa du?
Hvordan lager man magnetfeltet?
Du får permanent magnet och så mata in det där, det är långt utanför vad jag kan. Det gäller att du får ett magnetfält och det gäller, det är, vad jag förstått rätt så är det väl det som är mycket trixet.
Tyskland la ju ner sin
satsning. De la ju ner sin satsning, ja. Mm.
Men var inte det efter en olycka som
det hände? Var den laten. Laten.
Ja, precis. Så att, och det där kopplades ihop med det, så det liksom man...
Ja. Jag vet inte.
Tyskland har med sin magnetfältssatsning 2006 när ni München och la ner innan den här olika laten. Det hade ingenting med det att göra, utan det var snarare, det är därför dyrt att bygga tunnlar till Münchens flygplats. Den satsningen man, mellan Hamburg och Berlin från 2000, det blev en ny regering. Nya regeringen stoppade det projektet av diverse olika saker, framförallt av de gröna partierna och liknande.
Mm. Mm. Tack så mycket än en gång, Anders. Jag tittar lite grann på klockan. Jag tittar lite grann på klockan, så har jag konfererat med Lina som är hungrig.